Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo. Nu ska vi bjuda fram Gustav Fridolin. Välkommen Gustav.
Tack.
Det är många applåder idag.
Ja, tack.
Du, i torsdags var Jan Björklund här. Och då hade han ett litet plåster på kinden som säkert jättemånga har funderat över vad han har. Och jag har ju sett att det där har han bytt ut kanske, men han har, eller så har han kvar samma, vet inte. Men då sa han så här, då skulle du se Gustav Fridolins plåster.
Jo, han är kvick, Jan.
Men
jag är lite mer långsiktig.
Jag ser inget plåster.
Nej, det var nog ett skämt från Jan.
Men
det var ganska
du,
roligt.
Vad tror du det kom ifrån?
Kvickheten?
Nej, just det med plåstret.
Jag tror att vi hade mötts kvällen innan i en diskussion om skolan i Borlänge.
I Borlänge?
Ja.
Underbart. Ändå blev ni lite hetska i denna miljö.
Nej, det roliga som möjligen får jag skämtet lite mindre innehållsrikt från Jans sida. Det var ju att det där blev en väldigt bra diskussion på många sätt. För man hade arrangerat det så att vi inte bara stod för oss själva utan vi mötte elever, vi mötte lärare. Vi fick liksom vara del av ett sammanhang och vi blev hela tiden synade i det vi sa. Så att jag gick nog därifrån utan blåtiror men lite klokare.
Ja, jag tror han kanske tänkte så också men ja. Det var kul. Du är 35 år gammal. Det är ju 4 år sedan vi stod här sist. Bor i Sundbyberg. Kommer från Vittsjö.
Ja.
Och för er som inte vet det har Gustav en hustru som heter Jenny. Han behöver inte säga ja till det för att förmodligen, förhoppningsvis vet han det själv. 2 barn.
Ja.
När vi träffade sist hade du 1 barn och 1 dotter. Har du 2 döttrar?
Ja.
Nej, sa någon.
Jo, sa jag.
Ja.
Ja.
Det är bra. Det är nog bra att du säger det.
Ja,
för sufflerar dig lite tvärtom här, hör jag.
Jag har 2 döttrar, Charlie och Billy.
Just det. Och en hustru, Jenny.
Jenny.
Bra, nu är vi mål där. Du är språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Isabella Lövin och utbildningsminister. Du, har jag läst, gillar stekt sill och päremos.
Japp.
Det låter ju som otroligt gammaldags mat.
Jag visste, det var jag tänkte du skulle säga det. Alltså min fru säger att jag inte alls är uppväxt i Vittsjö, uppväxt på 50-talet.
Ja.
Men då, för att liksom ändå få henne att förstå att inte bara jag, så var vi ju hemma hos några vänner i Vittsjö för ett tag sedan. Och när liksom kvällen går och en av mina vänner börjar bräka på om de olika släktskapen i byn och Hansa käring och sådär, då gick hon därifrån och förstod att det var inte bara jag, det var hela Vittsjö.
Ett tag så sa man ju om dig när du kom in i politiken och under ganska många år att du var lite lillgammal, det tycker inte jag man kan säga längre.
Nej, det bör ju gå över någonstans faktiskt.
35 år.
Ja. Alltså, det säger man ju världens äldsta lillgamla.
Ja, det säger de ju lite så här om Johan Glans också.
Ja.
Så att det är något skott.
Ja, Johan Glans har faktiskt sagt det att om någon av oss hamnar i knipa någon gång så kan alltid den andra rycka in. Så jag har ett sånt löfte från Johan Glans. Men det här är jag. Det är inte Johan Glans.
Precis när jag såg det, då tänkte jag så här. Vad kul det vore att ha att ni 2 stod här tillsammans.
Jo, vi gjorde intervjuer i var P4 Extra precis efter varandra. Och folk ringde in och klagade på att Johan Glans hade blivit så tråkig.
Aj då. Du, nu är du här.
Ja.
Nu är ett väldigt viktigt ord, har jag märkt hos er i Miljöpartiet. Här är här där du är. Där är där du inte är. Och här har du alltid med dig. Det känns lite som att vi ser ett politiskt spel idag som börjar likna lite Lattjo-Lajban-lådan på 5 myror är fler än 4 elefanter, som jag sorterar nu, eller citerar nu. Där Brasse drar in liksom 4 olika figurer och en ska bort. Och man funderar, vad händer efter 9 september när vi är där? Hur i all sin dag, vi kliar oss lite i huvudet och tänker, hur ska detta gå till? Och det är så komplicerat så jag tänkte att vi ska inte prata om det.
Nej.
Men när du är där.
Det var ett långt upplägg,
ja, för att inte när prata. Du är där, ja. Då är du här.
Ja.
Det tror jag är viktigt att tänka. Ja. Det är alltid nu. Eller hur?
Ja.
Var du än är så är det alltid nu. Och det finns någonting som vi verkligen ska prata om idag. Och det är klimatet. Mm. Hur vi än placerar dem där, vem som ska vara var, så tror jag någonstans att den frågan finns i alla de där rutorna, om man skulle ha kvar Lattjo-Lajban-lådan, fast det är ingen Lajban längre. Att någonstans så finns hos alla plötsligt nu klimatfrågan väldigt tydligt. Och vi ska snart gå in på det. Innan vi gör det så måste vi bara få din reflektion på de allra senaste nyheterna på den här bilbranden i Göteborg och över hela västkusten. Över 80 bilar som har brunnit. Vad är din reaktion på detta?
Jag tror den var som för alla att det här är, ja, men det är fruktansvärt. Det här är sånt som, det är sånt våld som skapa otrygghet och därigenom sliter sönder ett samhälle någonstans. Och jag vet ju inte vad jag vet ju inte vilka det är eller varför de har gjort just det här, men det jag vet lite om är ju det som händer i ett samhälle när otryggheten slår rot, när man inte riktigt vågar, när människor inte längre klarar av att säga ifrån, när lärare i skolan sliter för att unga killar, för det är ofta det handlar om, som kanske haft lite tufft, ska våga och orka fokusera på att bygga en framtid som de själva kan vara stolta över och inte lockas iväg till att förstöra sina liv på det här sättet.
Det var ju väldigt starka uttryck idag bland flera av partiledarna som verkligen visar en sån där ursinne. Känner du också så?
Ja, det gör jag. Det är omöjligt att inte göra, tror jag. Jag bor själv så till så att min kyrka och mitt hemköp och tunnelbanan är i ett område där det har hänt den här typen av saker tidigare när sommaren går mot sitt slut och området beskrivs ofta i media enbart utifrån det mörka som händer där. Och då vet jag ju också vilken oerhörd frustration som finns i området för allt det goda som också sker där. All kraft som finns i föreningsliv, i en skola där lärare sliter på. Och så förstörs det på det här sättet. För det är det som händer när människor blir otrygga. Och både människor som bor där blir otrygga. Människor kan inte åka till jobbet morgonen efter. Men också andra börjar känna avstånd mellan olika områden. Och den frustrationen och ursinnet, det kan man inte annat än att dela. Och sen vet man att vi måste ju ur det ursinnet både göra det som krävs här och nu. Jag menar, de som har begått det här våldet, de måste lagföras, de måste dömas, de straffen har blivit hårdare. Det bör de också vara. Och samtidigt måste vi klara och fundera på hur förebygger man då detta? Hur säkrar man att inte pojkar dras iväg i den här oerhörda bristen på respekt både för andra och någonstans också för sig själva som måste ligga bakom detta. Där spelar skolan en jättestor roll, där spelar socialtjänsten en jättestor roll, där spelar hela civilsamhället en helt avgörande roll, tror jag. Så att man inte, ibland i svensk debatt är det som att de sakerna står emot varandra. Det jag möter i skolan är att det snarare är precis tvärtom. Ska skolan lyckas i sitt förebyggande jobb, då måste vi också ha lyckats med det rent polisiära. Inte så sällan finns det någon vuxen yrkeskriminell där utanför som utövar både hot och makt och inflytande och lockelse över de här unga killarna. Och ska man lyckas i det förebyggande behöver ju de här yrkeskriminella helt enkelt plockas bort från gatan.
Du, en sån kanske lite annan fråga in i det här, men som ändå är intressant när vi nu går in emot val och vi lyssnar till så många av er politiker, så tänker jag så här. Du har själv sagt någon gång att när det händer en stor händelse så piper det dygnet runt, kan det komma en signal i den telefonen. Vad händer när ni får en sån här nyhet som blossar upp igår kväll? Hur mobiliserar man? Vad händer i ditt parti? Vad gjorde du när du fick veta detta?
Jag fick ju information sent igår kväll, och det man gör då är ju att man dels tar del av den liksom officiella bekräftade information som man får, och sen försöker man ju söka mer information på nyhetssajter och annat. Vi har ju en krishanteringsorganisation i regeringen som såklart går igång när man är i ett läge där man där vi har den här typen av våldshändelser, eller för den delen som kan aktiveras om det, ja, skogsbränderna hade vi ju den aktiverad under lång tid såklart, och då får man kontinuerliga uppdateringar om vad som sker.
Men det är väldigt
jag kan säga att det är väldigt svårt då, för att du och både man blir ju både berörd som människa, och sen ska man ju, anledningen till att man får det där pipet i telefonen är ju att man snabbt bör fundera på, är det någonting i mitt ansvar som går igång här? Finns det någon i skolförvaltningen jag behöver se om vi ska tala med? Finns det någon del av utbildningsorganisationen i Göteborg och de andra städerna som vi behöver säkra att de rullar igång? Det är ofta de tankarna som behöver väckas mitt när man är också i det personliga ursinnet.
Det att jag frågar är ju för att någonstans så är ju detta en så jättestor fråga också i årets valrörelse, med tryggheten, med poliserna, vi ska vara säkra på våra gator. Och därför så är det ju inte bara en nyfikenhet, utan det skapar en sorts trygghet att tänka, det går igång, så här ser det ut, detta finns. Att vi får påminna varandra om det också, nu när detta är så färskt. Det finns människor som direkt går in och jobbar med frågorna.
Ja, det finns en det är viktigt att se också, det finns både en stark polis som arbetar med sin uppgift nu. Sen finns det en mängd olika hjältar i civilsamhällen runt om i varje drabbad plats som genast aktiveras. Ofta står de där i kvällen efter, föräldragrupper, nattvandrare, diskuterar hur kunde det här hända igår, behöver vi ändra våra scheman, är det någon som vet någonting? Hade vi inte haft det kittet så hade liksom ingenting annat kunnat fungera i ett samhälle. Och det kittet kan vara ganska starkt också i några av de samhällen som vi ofta bara beskriver utifrån det dåliga som händer där. Det kan vara viktigt att behöva se all den styrka som faktiskt finns för att som är helt avgörande för att det inte skulle vara mycket, mycket värre bland många unga som kanske tappar tron både på framtiden och sig själva.
Det tycker jag kan vara värt en applåd faktiskt. Klimatångesten. Du har lite reagerat på det uttrycket när den blir privat. När det var maj månad så läste jag i en intervju med dig där man fortfarande tänkte det är maj och vad fantastiskt att vi har så varmt och vilket väder. Man glömde allt det andra, tyckte bara det var så otroligt. Och så funderar man då, och då sa du så här i en intervju där: människor ser klimathotet, inser att vi måste förändras, och sen tar man det som en privat ångest. Att jag ska lösa det i snabbköpet, jag ska ta cykeln och frysa på perrongen. Ångest är ingen särskilt stark drivkraft. Många gör mycket, men vi måste göra det tillsammans. Det låter ju väldigt bra. Och samtidigt så tänker jag så här. Inte lätt att vi nu vaggas in i någon sorts falsk trygghet av att ja, men jag gör så gott jag kan. Behövs inte lite ångest?
Nej, inte ångest. För just ångest, den skapas ju i sprickan mellan problem, eller mellan ansvaret. För det är ju det man inser. När man inser hur världen håller på att förändras, så inser man också att jag har ett ansvar. Mina handlingar leder till konsekvenser både för mig själv och för andra. Sprickan mellan ansvaret och mina verktyg att göra någonting av mitt ansvar. Där skapas ångesten. Och det som gör att vi får klimatångest, tror jag mycket, är att vi känner att mina handlingar dels kan vara svåra. Jag kanske inte klarar det varje gång. Och det, jag kanske inte har möjligheterna. Det är långt ifrån alla i det här landet som kan åka kollektivt till jobbet. Eller som kan köpa någon ny fräck elbil eller vad det nu är. Och dels en känsla av att jag gör ju det här. Men vad gör egentligen grannen? Ja. Och det där är liksom som ligger i det privata. Att vi börjar tävla mot varandra och jämföra oss mot varandra. Det tror jag aldrig kommer hjälpa oss att möta de här riktigt stora och svåra utmaningarna. Utan där behövs istället att vi inser att det är politik. Det är någonstans politik eller gemenskap, om man så vill. Hur vi bygger ett samhälle som avgör vad kostar varorna när jag går och handlar. Hur ser jag till att det som är bättre för miljön också är billigare än det som är dåligt för miljön. Hur kommer det sig att det där kött som kunnat bli billigt för att djuren betalar priset, som är tillverkat under villkor vi aldrig någonsin skulle tillåta i Sverige, ligger där och lockar med ett pris som liksom inte det borde få ha. Kan jag ändra på det? Ja, man kan lägga en skatt på precis det köttet. Man kan sätta skatt på hur mycket antibiotikaanvändning det är i köttproduktionen. Då säkrar man att det finns schyssta konkurrensvillkor, och då kommer vi inte ha lika mycket importerat fulkött. Nej, men då kommer vi istället kunna ha goda villkor för bönder, kanske också lite mer vegetariskt när vi tittar på vad vi käkat i veckan. Ja, men då får vi en god förändring där. Det är politik som avgör hur vi reser. Finns det kollektivtrafik eller inte? Vad är det egentligen för någonting jag tankar? Det är politik som gör att vi kan blanda in lite mer förnybart i den vanliga bensinen och dieseln, så det inte handlar om att just jag ska ha kunnat köpa en ny bil eller hittat rätt på begagnat marknaden. Allt det där är politik, och det måste vi se. För tappar vi det och gör det bara till en tyngd på mina axlar, då kommer en del göra jättemycket. Andra kommer göra en del ett tag, och sen kommer man duka under eller ge upp. Och det vågar jag inte förlita mig på ska bära den stora förändring som vårt samhälle står inför.
Är detta något av bryggan över sprickan som du beskriver så? Mellan vad som faktiskt är verkligheten och vad som går att göra. Är det politiken som ska brygga över det? Och vår egen insats då, hur ser du på den då?
Jo, därför vi människor är ju väldigt lockade av det kortsiktiga.
Det är
typexempel brukar vara träning. Alla vet att jag kanske borde träna ikväll, men det är väldigt lockande med den där jättebra tv-serien och chips. Vi är lockade av det kortsiktiga även när vi vet att det långsiktiga är bättre. Då måste det ju finnas styrmedel i samhället som gör att det långsiktiga inte alltid också är dyrare. Det långsiktigt bra inte alltid också är dyrare, svårare och kanske till och med tråkigare än det som känns kortsiktigt enklast. Och det är ju styrmedel som handlar om att det går lite lättare och lite billigare med de miljövänliga valen än de miljödåliga valen. Och sådana styrmedel, det kan inte var och en hitta på för sig. Jag kan inte gå ut och lägga räls i min trädgård där hemma och hoppas att nu går det fler tåg i Sverige och de kommer börja åka tid. Det är ju investeringar man måste göra tillsammans. De gör man som ett samhälle, de gör man ihop. Och klarar vi att göra dem så att det miljövänliga valet just blir lite billigare än det miljödåliga valet, ja, då kommer också min handling vara en del av mångas handling. Och när jag gör det så kommer jag känna att jag är en del av en positiv förändring. Så som en del nu börjar känna när fler har möjlighet att sätta solpaneler på taket eller fler har möjligheten att göra ett lite mer klimatsmart val. Jag är med och gör någonting ihop med andra, inte jag är med och gör någonting själv och undrar egentligen vad grannen gör.
Men du, Gustav, känner inte du, om du tänker 4 år tillbaks, kan du känna en större, är det iver eller desperation eller oro över var vi är idag? Eller har du liksom sett detta väldigt länge?
Jo, men vi har ju sett det på ett rent på ett rent forskningsmässigt plan. Rapporterna har funnits där. Men det är ju nu vi också börjar se förändringarna. Alltså den här extremsommaren som ju inte bara är en svensk extremsommar utan som drabbat egentligen hela det här klotet ända sedan sommaren började i Australien och Nya Zeeland i början av året och som lett till svåra och stora naturkatastrofer, social oro, upplopp, också att människor dör. Den följer ju på 3 år som alla globalt sett varit de varmaste någonsin, 2015, 2016 och 2017. Och då det är klart att det blir ett helt annat allvar. Jag hade det här, jag skrev om det min 7-åring, där man hade liksom hört vårat prat och så hade hon tittat på Lilla Aktuellt och så hade hon sett hur en lantbrukare beskrev att han var väldigt orolig om hur han ska klara vintern. Alltså, när fodret kommer att ta slut och redan börjar ta slut. Och så började hon hoppas att det skulle regna. Så hon frågade mig varje dag, kommer det regna snart? Och ni vet ju dagarna gick här i somras. Det gick liksom dag på dag utan att det regnade. Och jag märkte hur hon blev, som en 7-åring blir, liksom oroliga. Och sen så kom ju skyfallen. Och de här bilderna ni kanske minns från Uppsala centralstation där liksom studenterna badade och åskvädren som var galnare än någonsin. Och det lugnar ju inte henne, utan hon frågar mig, kommer det aldrig bli normalt igen? Och än så länge kan jag ju svara lugnande på den frågan. Jo, vi kan göra saker. Jag kan förklara att just nu mår jorden dåligt, men vi kan bygga om våra samhällen för att hantera det som är nu. Men jag kände ju där och då i den stunden när jag satt med 7-åringen i famnen. Jag vill aldrig behöva ljuga.
Nej.
Jag vill inte behöva sitta här och veta att de svar jag ger inte är sanna. Att vi har passerat en gräns där det inte blir normalt igen.
Har vi inte gjort det redan?
Vi är inne i att vi måste anpassa oss för ett varmare klot. Men än så länge är det en uppvärmning på 1,5, i värsta fall 2 grader som vi investerat i genom de utsläpp vi redan har gjort och inte kommer kunna undvika under de närmaste åren. Det är det man tror att vi som mänsklighet har chans att kunna hantera. Både lokalt, liksom, hur vi rustar oss med en helt annan beredskap för lite extremare väder också i våra trakter och globalt hur vi ser till att förvalta våra gemensamma resurser, vatten och hav och jorden som, där allt vi lever av gror bättre. Men en värld varmare än så, där ger inte forskarna stora möjligheter att faktiskt på riktigt kunna hantera den förändringen.
Det
handlar någonstans om liksom det goda i den mänskliga civilisationens överlevnad. Vi har inte ett särskilt gott track record i att hantera bristande resurser som mänsklighet. När torkan slår till, när det finns knappa resurser, då växer krig och konflikter. Och vill vi undvika det, vill vi ha en klimatförändring som är inom ramen för vi som mänsklighet klara att hantera, då är det någonstans nu vi fortfarande inte behöver ljuga för våra barn. Men om vi inte klarar att vända där inom det närmaste decenniet, då ger oss forskarna allt lägre och lägre sannolikhet.
Det är där det ligger erat nu.
Ja.
Här är vi nu.
Och nu, för det är ju så ofta någon annan.
Ja.
Det är ju så ofta det här, det är någon annan som ska minska utsläppen. Och då menar jag inte bara grannen, utan det är något annat land. Det är där de stora utsläppen är. Men skulle alla människor leva som genomsnitt i Sverige skulle vi behöva 4 jordklot. Vi har ett eget ansvar att minska utsläppen här. Det kan inte vara någon annan efter oss. Det är liksom nu vi ser vad vi kan göra. Det är nu vi ser effekterna. Det är nu tekniken finns för att göra skiftena. Det kan inte vara någon annan i den allra fattigaste världen som ska minska sina utsläpp. Utan det är vi. Det är det ansvar som fallit på just oss som lever just här, just nu. Och någonstans när jag försöker hitta kraften i detta så är det jag tänker att de allra flesta människor som bebott den här planeten har ju inte vetat enligt vilken måttstock deras barn kommer att döma dem. Vi vet det.
Nu,
vi vet vad de kommer att fråga oss och det är nu någonstans vi avgör vad vi kommer att svara.
Nu märker vi att det här är den stora frågan.
Ja, det är den stora frågan. Vi kan bråka om allting annat. Löser vi inte detta så löser vi inget annat heller.
Du, får jag fånga upp en sak hos dig? Tack. Du är ju själv medlem i en lokal ekumenarkyrka i Stockholm och har ett engagemang där. Ser du dig själv som Guds medskapare när det gäller att jobba med de här frågorna?
Av en jord där rättfärdighet råder. Jag ser mig som en människa som ska göra mitt.
Ja.
Och i det, för mig hänger nog begreppen tro och ansvar ihop lite grann. Mm. Och det ansvaret är ju någonting annat när jag kan gå i kyrkan en söndag och fira gudstjänst med församlingen än när jag tar mitt politiska uppdrag såklart.
Men vad är skillnaden för dig? Är det två världar? Liksom?
Nej, det är det inte. Men på ett väldigt praktiskt plan finns det såklart en skillnad.
Ja,
att där är jag bara jag. Där är jag en i en gemenskap där jag där vi verkligen lägger undan titlarna och vilka man är i det professionella livet och sådär. Samtidigt så bär det ju en kraft ur det såklart. Att jag kan hämta kraft, särskilt när det är tuffare situationer, av att veta att det finns en plats där jag just får vara bara jag.
Men kan du ana någonstans i ditt uppdrag ändå att de här stora viktiga frågorna också tillhör det som är kyrkans ansvar? Och att du står mitt uppe i det också i din profession?
Jag skulle säga att kyrkan bär som varje sammanslutning som vill verka i världen och vill verka för att förändra världen ett ansvar. Det är ju, men klimatfrågan är ju den stora solidaritetsfrågan. Det är ju världens fattigaste i form av krig och konflikter, men också vanligt folk i Sverige. Titta på alla som nu ser hur generationsbesparingar brunnit ner i skogsbränder eller oroas för om hästen kommer att klara vintern när fodret tar slut eller hur det ska gå för det lilla jordbruket man driver. Det är ju de som drabbas av klimatförändringarna. Det är var och en som ser detta. Så att på det sättet står ju kyrkan mitt uppe i det. För mig som människa så är det klart att jag är ju också del av en partipolitisk rörelse. Och där möter jag ju människor som sökt sig dit av alla olika personliga övertygelser. Och av alla olika tro. Det kan lika gärna vara en ingenjör som sett hur samhället faktiskt kan byggas om på ett högst praktiskt sätt möjligheterna i solceller eller som man gör här i Vårgårda att spara energin från sommaren som strålat ner på taket på ett hyreshus till vintern så att det kan bli självförsörjande på energi. Och därför engagerar sig Miljöpartiet. Och det är ju en lika god drivkraft.
Absolut, absolut.
Men jag är bara en. Jag är bara en. Den drivkraft som driver mig i min tro är såklart en drivkraft och ger mig ett ansvar därigenom. Det är såklart också en drivkraft som jag har med mig i mitt politiska engagemang. Det vore ju lögn att säga något annat.
Du, vi ska gå ner för landning, du och jag, i detta. Det finns en, jag vill sluta med att bara nämna utifrån din senaste bok, Det är inte du, det är vi, en bok om solidaritet. Det fanns någon recensent som sa att den drar lite åt vänster. Är det obalans i däcken? Har lärt mig då. Var vill du vara? Solidaritet är ju, känner man lite igen som en vänsterfråga, eller?
Nej, jag tycker nog att solidaritet är en högst mänsklig drivkraft. Det är ju den här förmågan som vi människor har att se att jag är beroende också av hur någon annan har det. Och att någon annans olycka skulle kunna vara min. Och att om jag hjälper dig i den här stund så kan vi tillsammans bindas ett band oss emellan. Någonting annat än välgörenhet som ju där maktrelationen upprätthålls. Jag ger dig någonting nu för att jag har lust, för att jag kan snarare än att jag ser att du har ett behov och det behovet skulle kunna vara mitt imorgon, låt oss hjälpas åt. Det tycker jag är något. Det kan jag möta människor med alla olika typer av ideologi och längs hela den politiska skalan som uppvisar på olika sätt. Se nu när torkan och bränderna drabbat Sverige under sommaren, hur oerhört viktig den här mänskliga solidariteten och vår beredskap att ställa upp för varandra har varit.
Bra, du säger vardagssolidaritet är ett osynligt kitt som binder oss samman. Jag ville bara att du skulle få chansen att få säga det, för att det är ett otroligt vackert ord.
Ja.
Och det är en jättefin bok. Tack för den. Tack. Nu ska Robert fortsätta.
Med den här texten som utgångspunkt så ser jag nu Alice 12 år, ekumeniascouten framför mig igen, som vi såg här i filmen i början, som undrar hur ska man kunna göra skolan roligare och bättre så man lär sig mer? Det är en bra fråga.
En riktigt bra fråga. Jag tror att de flesta när man tänker tillbaka på sin skolgång minns det där tillfället när man lärde sig någonting som man först hade sagt var omöjligt. När man liksom tog sig över ett hinder som man kanske hade skapat själv eller som hade funnits där i lärandet. Och väldigt ofta är ju det minnet av ett möte med en lärare. Det där tillfället när man tillsammans hittar vägen över hindret. Och jag har en gång beskrivit mitt jobb som jobbet att se till att de mötena, de tillfällena, blir så många som det bara överhuvudtaget går. Att det handlar om vilken tid har lärare för sitt uppdrag, vilken stöd får man i det uppdraget, vilka olika kompetenser finns det på en skola för att kunna möta barns alla olikheter. För då blir skolan också lustfylld. Inte bara lustfylld, det finns en hel del ansträngning i lärande, men om ansträngningen upplevs övermäktig så kommer man också riskera slås ut.
Tiden är avgörande. Och Björn Afzelius sjunger här om barnen, om att de ska få leva där de trivs, inte låsas in likt plantor i ett drivhus. Och det här handlar om alla de barn som vi älskar, som vi
han lånar ju en del här från Ellen Key. Han lånar från en av 1900-talets kanske största pedagoger som skrev barnets århundrade och ville bygga en skola där man mötte barnen i ögonhöjd. Hon gjorde just liknelsen upprepade gånger mellan barnen och plantorna och hur plantorna måste få leva fritt.
Ja, jag visste det faktiskt.
Nej, det gjorde jag inte.
Jag ska ta till mig detta och tänka vidare på Ellen Key. Då jag hör den här sången så ser jag så många barn framför mig. Jag tänker särskilt på de här barnen med neuropsykiatrisk diagnos. En relativt ny term, NPF. Barn som inte riktigt passar in i den skolform som vi har idag. De tänker liksom inte matematiskt och språkligt och så. Och en förälder skrev till mig inför den här kvällen. Och jag skulle vilja läsa upp det för dig. Du får ha lite tålamod nu. Så här står det. Jag lever nära två barn, mitt eget och ett annat, som har NPF-diagnoser. Det andra barnet är en superduktig dansare. Hon är pillig och konstnärlig, kan vika tusentals små papperstranor som inte är större än en centimeter. Hon kan virka allt du vill ha virkat, men hon kan inte sitta still i skolan och lära sig saker så som man ska. Ska ett barn som inte kan sitta still i skolan omedelbart tvingas ner på en stol? Ska hon inte få undervisning anpassad efter sina behov? Och så mitt barn, som kunde allt om bilar när han var 5 år, kunde läsa avancerad biltext när han gick på lågstadiet, fick godkänt i engelska i 9:an tack vare att hans lärare kom på att hon kunde tenta av honom på engelsk biltext. Alltså lät honom läsa faktatext på nätet om bilar och hade sedan ett samtal med honom om det. Tentade av honom muntligt. Trots den insatsen gick han inte ut nian med godkända betyg. Slutcitat. Och de här två barnen som bara är två berättelser berörde mig så djupt. Jag tänkte att vilket enormt slöseri av gåvor och förmågor det är att stänga in barnen i det där drivhuset i 9 år. Som passar väldigt många och som passar ypperligt. Men som ändå så pass många faller utanför. Vad tänker du då du hör de här berättelserna? Vad tänker du kring de 9 åren?
Jag tänker just på vilket misslyckande det blir för oss som samhälle och som vuxenvärld när barn upplever sveket av att inte ha fått möjligheterna till de verktyg jag hade kunnat skaffa mig på mitt sätt och som jag sen skulle behöva för att bygga mitt vuxenliv, ta makten över mitt liv. Och det är en berättelse som jag och erfarenheter som jag ofta både i och innan det här jobbet har fått av elever som har NPF-diagnoser, föräldrar till elever med NPF. Också en hel del andra elever som möter trauman eller drabbas av psykisk ohälsa under sin skoltid. Och elever som drabbas av möter övergreppen i form av mobbing under sin skoltid. Som just beskriver detta och skolan inte alls var den trygghet som är det jag själv minns av min skoltid och den plats för lärande som skolan ska vara.
När vi såg senast så lovade du att du skulle förändra skolan till det bättre. Du talade om att de första 100 dagarna skulle innebära en ny kurs för skolan. Inte att allt skulle vara fixat, men det skulle innebära en ny kurs. Så blev du utbildningsminister. Och så har du fått stark kritik för att inte ha lyckats konkretisera det här som vi nu pratar om och är ute efter i tillräckligt många reformer som faktiskt förändrar skolan för barn men också för dessa vi är inne på nu. Både NPF, psykisk ohälsa och så vidare. Vad hände egentligen?
Jag skulle nog säga att det vi har gjort innebär en ny riktning i ett ganska svårstyrt och fragmentariserat men ändå också skolsystem. Från den där övergripande tiden. Vi har anställt 30 000 till i svensk skola. Det är fler än vad ökade elevkullar motiverat. Vi har brutit med de nedskärningar som faktiskt rådde innan. Där skolan fick bära väldigt mycket av finanskrisens bördor. Vilket ju ger mindre tid för det mötet med en elev och lärare. Och nu håller vi ju på att reglera så att det inte ska vara möjligt för kommuner eller friskolor att skära ner på undervisning och elevhälsa. Och istället att staten återtar ett ansvar för likvärdigheten i finansiering av skolan. Att man ska ha tillräckligt med resurser oavsett vilken kommun man går i. Och där under i de här mer konkreta reformerna så har vi idag fler speciallärare i skolan än när jag tillträdde. Jätteviktigt för elever med NPF. Jätteviktigt för elevhälsan som helhet. Också för elever som far illa, mår dåligt på något annat sätt. Vi har byggt upp ett stort fortbildningsprogram där alla lärare ska kunna få möjlighet till grundläggande kunskap om NPF och grundläggande specialpedagogiska kompetenser. I de bästa skolsystemen i världen finns inte fler lärare än i Sverige, men det finns fler speciallärare och mer av att varje lärare har de här specialpedagogiska verktygen, kan möta elever med allas olikheter. Och en tredje sak är ju det ganska stora strid som vi behövt ta men som nu slutat är att vi fått ett stöd för läsa, skriva, räkna garantin som innebär att elever ska få stöd redan inom tidiga åren och inte behöva gå igenom av att självförtroende och självkänsla bryts ner för att jag inte hänger med på lektionerna.
Men det är ju bra att barn tidigare identifieras och får hjälp med att läsa och skriva i den åtgärdsgarantin som du beskriver. Samtidigt så finns det ju stor risk att vi missar framtida professorer och toppforskare genom de här nördarna som föräldrarna skriver lite längre ner i sitt brev som kanske inte är så kompetenta socialt men som kan allt inom ett ämne. Många barn slås ut tidigt. Tänker du att den här åtgärdsgarantin också hjälper dem?
Ja, det här är ju ett jobb som vi hade aldrig fått igenom, läsa, skriva, räkna garantin, om det inte var för dels rörelsen för olika personer med funktionsnedsättningar, den breda arbetet som till exempel Funktionsrätt Sverige har gjort för att den här garantin ska bli verklighet, men specifikt föräldrar och elevgrupperna som handlar om att jobba med NPF. Det är de som har sett till att den här garantin blir verklighet. För det de ser, det är att när deras elever har lite svårt med läsningen, skrivningen och räkningen där i de tidiga åren. Det finns ofta en lärare som identifierar det, som ber om stöd eller ber om extra tid för att kunna jobba på det här individualiserade sättet som du beskriver med just den här eleven. Men inte får det. Inte om mandatet är på plats. Man hoppas att det löser sig sen. Speciallärarna, om man har dem, de finns i högstadiet när betygen sätter in. Och vad händer då när åren går? Jo, då blir ju upplevelsen av att gå till skolan upplevelsen av misslyckande. Trots att jag har alla de här fantastiska förmågorna så möter jag en vuxenvärld som aldrig ger mig möjlighet att utveckla dem, att använda dem för att också få med mig de grundkompetenser som jag behöver för att kunna hänga med på alla lektioner. Och jag börjar antingen förstöra mig själv eller störa andra. Det är liksom en helt naturlig reaktion för ett barn i den situationen. Lärare fortsätter att slå larm, men har man inte en tillräckligt stark skola så riskerar åren gå. Och därför behövs den här lagstiftningen. Det är ju en sån lagstiftning som ger lärare mandat att redan från förskoleklassen, när man ser att elever behöver stöd med de grundläggande kunskaperna, så ska det stödet kunna komma på plats. Och om inte kommuner eller friskolor följer den lagstiftningen kommer man kunna ge dem vite.
Precis som miljön så skulle vi kunna prata vidare om det här väldigt länge. Men jag växlar spår nu och jag skulle vilja testa en tanke med dig. Om du är öppen för det.
Det är svårt att gå och sätta sig.
Ja. Jag börjar därför med ett påstående så du kan stå kvar och bara vila lite. Sverige ser ut ungefär så här. Vi har en stark stat. Vi har framgångsrika, stora företag. Och så har vi fria, men som all forskning visar, ensamma individer. Ensamhet är ett större hot mot folkhälsan i Sverige än rökning, har vi fått höra. Alla de föreningar och kyrkor och sammanslutningar som du har nämnt om tidigare i samtalet med Britta, som en gång skapade sammanhållning och mening, de minskar. Jag kan känna en oro för vad som händer med vårt land om staten inte klarar sitt uppdrag och de stora företagen inte längre går så bra, eftersom både politiken och även media underskattar dessa gemenskaper väldigt mycket. Förra veckan hade en stor kvällstidning en ledare som liknade kyrkans verksamhet vid ett fritidsintresse och att vuxna människor bör betala för sina egna hobbies. Nu har jag pratat på ett tag här, men delar du den oron att vår välfärd och folkhälsa idag helt bygger på stat, företag och eget ansvar? Ser du en orosbild där för framtiden?
Ja. Jo, det gör jag. Den oron delar jag. Och jag skulle säga att den beror på, och det är ju det du är inne på, en blind fläck i beskrivningen av hur samhället fungerar. Jag märkte ganska tydligt i mitt uppdrag när jag tänker på det att ingenting har provocerat så mycket som när man varit inne på frågeställningar som just handlar om hur gör vi saker tillsammans vid sidan av det organiserade. Vi drog igång en stor investering i mer läsning. Vi vet att bli läst så här. Läsning är väldigt ofta den första läransträngningen för ett barn. Det mesta lärandet innan man lär sig läsa kommer ofta väldigt naturligt. Man lär sig gå, man lär sig ord, man lär sig sätta ihop dem till meningar, men nu ska man börja lära sig någonting som kräver att jag sitter där med boken. Alla som sett ett litet barn läsa vet ju det. Man liksom stakar sig igenom ordet och barnet blir trött av den här ansträngningen. Och det är bara barn som ser varför ska jag göra detta som gör det. Och det är ju barn som har sett vuxna i sin närhet läsa, kanske blivit läst för på kvällarna, som vill erövra den här magin som finns där någonstans gömd bakom bokstäverna. Och därför har vi försökt investera mycket i att alla barn ska se läsning runt omkring sig. Att vi ska stärka föräldrar i läsning, att vi ska stärka civilsamhället i läsning, att BVC ska komma hem till föräldrar, speciellt kanske i miljöer där vi vet att man läser mindre och läser mindre, både på svenska och på sitt modersmål hemma, med böcker och diskutera läsning, precis som man diskuterar andra delar i föräldrauppdraget. Och det har provocerat så djupt att vi pratat om samhällsuppdraget som handlar om sammanslutningarna vid sidan av välfärdens offentliga institutioner. Jag vet inte hur många debattartiklar vi fått om att nu lägger vi över ansvaret på någon annan. Men varenda barn möter massa vuxna mer än läraren och mer än föräldern. Jag är själv en produkt av det. Min mamma låg på sjukhus väldigt lång tid under min uppväxt. Det har inte funnits andra vuxna där i civilsamhället som ställde upp för mig, så hade jag banne mig aldrig fått stå på den här scenen. Jag hade aldrig fått göra det jag gör i mitt liv. Men det fanns ett starkt civilsamhälle. Kan man stärka det, ge det rätt verktyg att klara sitt uppdrag i olika miljöer, så händer någonting i samhället. Men då måste vi börja med att se det.
Och då får du ta med dig hälsningen från kyrkan i Sverige idag, Ekumeniakyrkan, som vill vara med på den planhalvan redan idag med ett omfattande integrationsarbete och verksamhet för både barn och vuxna för att bygga ett bättre samhälle tillsammans. Vi ska avsluta med tre snabba frågor nu. Du ska snart lämna Vårgårda. Nu är det snart val. Tre snabba frågor som kräver tre snabba svar. Vilken fråga är du mest trött på att få?
Kommer skogsbränderna gynna Miljöpartiet? Den är så djupt, djupt provocerande. Så, som om det är det man tänker på när man ser hur människors, liv drabbas. Som om det var vi som kom på nu att klimatfrågan är en fråga.
Och nu kanske jag täckte in den andra frågan. Vad är ditt största problem just nu?
Mitt största problem är nog det jag var inne på, det här med non-annanismen. Alltså vi ser stora problem och antingen blir det en privat ångest för mig eller så är någon annan långt borta som ska lösa det. Att vi inte ser viet, att vi tillsammans faktiskt kan åstadkomma någonting. Och det handlar om politik och det handlar om det vi gör ihop.
Och den tredje frågan, vad är du mest tacksam för just nu?
Ja, det är ju alla de som ser det. Alltså, för de finns ju där hela tiden. Det är ju liksom den.
Men de orden får du ta det lite lugnt. Vi ska snart ta dig tillbaka igen. Men tack så länge, Gustav Fridolin.